när vi pratar om smakupplevelser, när vi pratar om hur maten smakar eller hur en kaka smakar eller kaffet smakar, så är det till största delen, även om vi säger smak, men så är den upplevelsen till största delen faktiskt en luktupplevelse. Så det innebär att om man har förlorat den här förmågan att uppfatta doft, så kan man inte urskilja mer än det tungans smaklökar har att ge oss. Och det är ju de här fem grunddimensionerna, alltså sött, salt, surt, beskt och umami. Och allt det som finns däremellan, och det är förstås väldigt mycket, det är sånt som luktnerven och luktsinnet plockar upp. Så därför ser vi ju då att när man blir luktblind eller får en väldigt försämrad luktfunktion, då kommer också per automatik den här aptitregleringen eller lusten att äta att förändras väldigt dramatiskt.
Dofter sätter alltså färg på maten och livet. Samtidigt är luktsinne ett riktigt basverktyg, någonting som har behövts för artens överlevnad.
Luktsinnets kanske primära funktion eller viktigaste roll i våra liv, det är ju att agera varningssystem. Alltså att man reagerar på någon förändring i den omgivande miljön. Det luktar bränt eller den här maten som jag har i munnen, den smakar lite surt eller skämt eller så. Det är också en del av luktsinnets roll då att på något vis varna oss då för förändringar som kan vara potentiellt farliga för oss. Och den typen av reaktion, den behöver vi ju liksom inget språk till för att reagera på. Så det är ju en evolutionär förklaring då, kan man säga, att det här systemet har liksom inte växt ihop på samma sätt som vårt synsinne till exempel har gjort med språkliga områden i hjärnan.
Ja, till skillnad från flera andra sinnen som har koppling till området för språk i hjärnan, så har luktsinne inte det, säger Maria Larsson.
Det kanske många inte har funderat särskilt mycket på, men det är faktiskt så att när vi möter dofter utan ett kontext eller sammanhang, alltså när vi bara får doften, så har vi väldigt svårt att identifiera den och beskriva den med ord. Och det här gäller ju då även för väldigt vanligt förekommande dofter som kaffe eller choklad eller vanilj eller körsbär. Ofta så är det så att vi drabbas av en känsla över att vi tycker att det är familjärt, eller vi tycker att ja, men det här luktar gott eller det här luktar illa. Men att liksom hitta fram till själva ordet är en ganska svår och långsam process.
Maria Larsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet, har forskat i dofter sedan tidigt 90-tal. En spännande tidig insikt hon fick var då forskarna tittade på självbiografiska minnen i anknytning till dofter och märkte att dofter mer än några andra sinnesintryck kopplar till barndomen.
En lukt får oss att genast färdas tillbaka till den perioden när vi är barn. Och det är ju oftast då ganska neutrala händelseförlopp som spolas fram eller som kommer upp till ytan då. Och det kan handla om att man har en hågkomst, ett minne av att man kärade en båt med sin morfar, eller att man åt en bulle som farmor serverade med ett glas mjölk. Men att det är just de här minnena som man kommer att tänka på i första hand. Och en fråga då som blir väldigt viktig att försöka förstå, det är ju så att, jag menar, vi har ju ätit många bullar i vårt liv, eller vi kanske har kärat båt många gånger under våra liv. Men det är någonting som får oss att återvända till det här första tillfället, medvetna tillfället när vi kan komma ihåg. Eller det är det vi gärna berättar, och inte om de här efterföljande tillfällena. Och det är fortfarande lite av en gåta hur det fungerar.
Överlag har alla människor en rätt likadan förmåga att känna primära dofter, sådär som brandrök eller lukten av illafaren mat. Men när det kommer till att identifiera och särskilja många dofter, så finns det skillnader mellan människor. Det här märks till exempel då man undersöker äldre människor, som i det här forskningsprojektet, som har levt med att känna igen dofter ett helt liv.
Då vet vi ju att även sådana faktorer som utbildningsnivå spelar roll. Ju längre utbildning du har, desto bättre luktfunktion. Och det verkar vara liksom en ganska starkt samband som inte kan förklaras utifrån faktorer som vilket arbete man har haft och så. Vi vet att rökning spelar roll. Har du rökt under ditt liv mycket så är risken för att du har en försämrad luktfunktion som gammal större. Sen har vi en del andra aspekter då, som till exempel en rad olika sjukdomar. Och då har vi sjukdomar som diabetes påverkar luktfunktion. Vi vet också att depressioner eller så kallade affektiva sjukdomar, depressioner och ångestsyndrom också har negativa effekter på den åldrande luktfunktionen.
Kvinnor i alla åldrar har överlag ett något känsligare luktsinne än män. Kvinnor har lättare att identifiera och klassificera dofter. Men när det gäller den absoluta luktkänsligheten, om det finns en lukt någonstans eller inte, där är könsskillnaderna små, berättar Larsson. Men vår förmåga överlag kan tränas upp. I det svenska forskningsprojektet ingår till exempel ett doftspel där man ska se om och hur mycket äldre testpersoner kan träna upp sina förmågor.
Vi har då utvecklat ett doftspel där det fungerar på samma sätt som det här klassiska memory-spelet, fast nu har vi bytt ut de här bilderna mot dofter. Och det är olika teer då som har olika distinkta dofter som man får sniffa sig igenom. Och där uppgiften är då att man ska hitta paret som hänger ihop. Och det här är då ett spel som man får ta med sig hem om man är med i det här forskningsprojektet. Och så sen så får man träna sig i det här spelet enligt ett givet schema då över minst en månads tid. Och sen får man då komma tillbaka och då tittar vi då på bland annat hur doftfunktionerna fungerar. Och då har vi alltså då testat de här personerna förstås innan de har börjat träningsprogrammet. Så då följer vi upp och ser om det har hänt någonting i luktkänslighet, identifieringsförmåga, plus att man också då får göra en rad andra tester och uppgifter för att se om det har hänt någonting även i andra kognitiva funktioner. Och det här är ju då pågående forskning, just det här med minnesspelet, så att jag har tyvärr inga färdiga resultat ännu. Jag kan säga att det ser lovande ut, men det är också allt jag kan säga.
Också annan ny forskning, bland annat i Tyskland, har kommit till att luktsinne kan tränas upp.
Det är nya fynd, och sen kan man säga sen kanske 2 år tillbaka i tiden. För då kom de första studierna på att det här faktiskt är möjligt. Och det öppnar ju faktiskt också möjligheterna på ett annat sätt för just terapeutisk behandling eller klinisk behandling. Att man faktiskt kan erbjuda personer som har nedsatt luktfunktion ett sånt här träningsprogram. För att man gradvis då ska kunna återfå sin luktfunktion.
Och ett exempel på sådana som blir bättre på att känna dofter är de som jobbar med dofter.
Till exempel kockar, det är vinexperter, det är parfymörer.
Ja, luktsinne kan alltså tränas, och då är det minnesfunktionerna som används. Men det fungerar också omvänt. Då en äldre person drabbas av minnessjukdomar så påverkas ofta också luktsinnet.
Och då har forskning visat, och även vi visat, att det är inte helt ovanligt att man i tidiga skeden av demenssjukdom och Alzheimers sjukdom och även vid Parkinsons sjukdom kan förlora sin förmåga att uppfatta dofter. Och det här är någonting som vi har kunnat visa sker ganska tidigt i sjukdomsförloppet. Ibland så kan de här nedsättningarna visa sig innan man kanske får de här klassiska minnesproblemen som är fallet i Alzheimers sjukdom. Och då försöker vi förstå varför det är så att just doftsinnet påverkas så starkt av förändringar i hjärnan i de här sjukdomarna. Och vi försöker förstå varför vissa drabbas och andra inte, och om det också finns vissa gener som spelar roll i den här utvecklingen.
Dofters koppling till minnet, till språket, till generna och till inlärningen. Allt det här ska man titta på i det 6-åriga forskningsprojektet om dofter. Och på hur doftsinne fungerar då du samtidigt inte ser.
Det finns ju då idéer om att är det så att man föds med ett handikapp, ett sensoriskt handikapp som till exempel blindhet, så skapar det där handikappet en, att man kompenserar genom att man kanske blir lite extra känslig i de andra bevarade sinnena. Så vi försöker titta på den gruppen. Vi har inte några resultat ännu, men vi följer och testar den här gruppen av blinda för att se om de skiljer sig åt i sina doftfunktioner jämförelsevis då med en seende grupp.
Doftforskningen kom igång på allvar på 2000-talet efter att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2004 gick till Richard Axel och Linda B. Buck för viktiga upptäckter om luktsinne som de gjorde under 90-talet. Axel och Buck klargjorde hur luktsinne fungerar. De upptäckte en genfamilj av cirka 1000 olika gener som ger upphov till 1000 olika luktreceptorer. Receptorerna sitter på luktreceptorcellerna på nässlemhinnan där de kan känna de doftmolekyler som vi andas in. Och det är i spåren av den Nobelprisbelönade forskningen som svenska, europeiska och amerikanska forskare har fortsatt de senaste åren. Det nu aktuella svenska 6-åriga forskningsprojektet som drog igång i år kommer förhoppningsvis att kunna bidra med mycket ny kunskap om vårt luktsinne.
Det är ju människor vi träffar och testar och studerar. Genom att förstås studera deras beteende, titta på hur deras minnen fungerar genom olika tester och lukttestningar. Men vi använder oss ju också av olika hjärnavbildningstekniker, så vi kan ju titta in i hjärnan hur den reagerar på vissa dofter eller vissa doftfunktioner. Och sen har vi ju också tillgång till en stor genetisk bas. Så vi hoppas ju genom att närma oss det här sinnet, genom att använda oss av olika metoder, att vi också ska kunna klargöra lite mer. Eller jag vet att vi kommer att kunna klargöra lite mer kring hur det här sinnet är uppbyggt och fungerar.